finns alltid triggers att tillgå, men det är först när samhället har en viss form, en viss prägel, en viss anda som den tar till sig de här katalysatorerna och gör någonting ännu mer av dem. Och det är där vi alltså är nu. Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Carl Mikael Syding. Efter 15 år som hedgefondförvaltare pensionerade jag mig för att lära mig mer om lärande, lycka, teknikutveckling och effektivitet. Ludvig Sundström är 26 år och jobbar med digitala strategier på internet samt driver en blogg och skriver böcker. 25 minuter är ett program på under halvtimmen där vi tar upp verktyg och inspiration för att stärka ditt välbefinnande och din ekonomi. Du hittar oss bland annat i iTunes, på SoundCloud och tradevenue.se. Titta in där om du gillar aktier och ekonomi. Programmet klipps av Johan Olsson. Idag fortsätter vi med Strauss och Howes teori om tidsandor. De här fyra årstiderna som de pratar om, som varar 20-25 år vardera ungefär.
Fourth turning.
Fourth turning, alltså den fjärde tidsandan eller vändpunkten. Och vi befinner oss precis nu i en sån. Men innan vi går in i detalj på det så ska vi prata lite grann om generationstyperna som ligger bakom hur de här tidsandorna skapas. Och för att gå ända till botten så är det så här. Ett långt människoliv, det är 80-100 år ungefär. Och det kan delas in i främst fyra faser. Barn, vuxen, medelålder och äldre. Grunden bakom den här generationsteorin, det är alltså de här olika åldrarna, och sen om du vill ha pre- och post-30, eller om vi vill kalla det för barn, vuxen, medelålder och så vidare, så är det att man har olika roller i samhället vid de här olika tidpunkterna. Ett barn utbildas och är i beroendeställning, en ung vuxen kan göra militärtjänstgöring eller är ordertagare i en organisation. En medelålders har typiskt sett chefsroller och maktpositioner. Och äldre, någonstans 60-70, har de yttersta ledarrollerna i samhället. Politiskt, militärt, även som till exempel styrelseordförande eller vd för riktigt stora bolag.
Du, innan vi började spela in nu så sa du en sak, att barn uppfattar krig på ett annat sätt än vuxna gör. Skulle du kunna förklara mer om det?
Ja, de är liksom inte alls inblandade egentligen, utan de upplever bara vad de vuxna gör och de vuxnas känslor. Barnen kan antingen bli försummade eller överbeskyddade. I krigstider så kan det också bli så att de bara upplever att det är otrygghet och kaos. De vuxna har inte riktigt tid med dem. Sättet som de blir hanterade på, utan att gå in i detalj, sätter sig i det undermedvetna. Så utan att direkt uppleva kriget och kaoset runt om sig, så kan det skapa bara en känsla av otrygghet och strävan efter trygghet.
Så det blir en slags, ja, hela generationen blir formad på enligt ett visst antal mönster då. Sett som liksom en hel generation, det är ju många människor liksom, så alla är ju inte likadana. Men det finns vissa återkommande mönster som händer i såna här kristider alltså. Och sen påverkar det vidare till nästa generation, barnen de får.
Precis, så den här krigsgenerationen kan bli otrygg och sen uppfostrar de sina barn på ett visst sätt. Kanske med att vara överbeskyddande, riktigt överbeskyddande. Och då blir den generationen istället risktagande, för att de förstår inte varför de blir överbeskyddade, utan vill bara bryta sig loss och göra revolt mot den här onödiga curlingen. Men den här dynamiken i alla fall, det är den som ger upphov till de här fyra olika generationsarketyperna.
Ja, det var ju den här generationen efter andra världskriget som väldigt uppenbart blev så att säga duktiga, solidariska världsmedborgare. Vad ska man säga? De var måttfulla, de var fredliga och de var stabila människor liksom, som byggde familjer.
Ja, ville absolut inte dra igång några nya krig. De var nöjda med att ta vissa roller i stora hierarkiska organisationer. De var inte så himla benägna att starta nya företag, utan det handlar mer om att bygga och befästa den fred och framgång som redan var på väg.
Och det här, vi nämnde den här boken Pendulum lite i förra avsnittet, och den är ju lite liknande som den här Fourth Turning, med att det finns såna här generationscykler. Och den stora idén från den boken som är relevant här, det är att de här generationerna i varje liksom svingning av den här pendulumen liksom, då går de mellan oss till ni, us versus them generations.
Ja, det där är ett bra perspektiv tycker jag, för att inte fastna för mycket i fourth turning. Det finns förstås andra sådana motpoler och motsatser, men inte minst den där vi och ni.
Mm, och det kommer ju då utifrån så här, okej, om du har den här generationen som är efter kriget, som är efter andra världskriget, då har du först att ja, all den här faran och alla problemen och krisen är färsk i deras minnen, så de vill undvika det. Men sen, så de är väldigt oss då liksom, de är väldigt fokuserade på samhället, kollektivistiska lite skulle man kunna säga, utan att säga det på ett nedsättande sätt. Och sen deras barn däremot, de blir liksom vi. Det blir som det du säger där med att de blir curlade. De kanske överskattar hur mycket risk de ska ta för att de har växt upp så beskyddat liksom. Och vet inte riktigt om de riktiga farorna. Och testa gränserna så att säga. Så det är liksom en väldigt jag-fokuserad generation. Och det blev ju, i det här fallet så var ju det hippie-generationen efter andra världskriget. Där 60-70-talet, då det var väldigt mycket... Alltså, det där är intressant, för det där går inte perfekt att säga att det var en us eller them generation eller me or you-generation. Däremot så är det så här att det är lite av en blandning. Först så vill de komma ihop och liksom känna gemenskap med sina glada hippiebudskap och gilla musik, artister och sånt där. Sen samtidigt så vill de ändå bryta sig loss från de här gamla tråkiga.
Ja, det är komplext det här förstås, när det är människor inblandade. Men en sak de ville göra, eller tidsandan, var att man kände sig lite inlåst och för inrättad i strikta led. Att samhället skulle bestå av de här stora organisationerna och där man måste bete sig på samma sätt. Det var då den här kulturrevolutionen, som Howen and Strauss kallar för awakenings. Det är en av de fyra typiska tidsandorna som finns. Den kommer alltid näst efter krisen. The second turning är sådana awakenings.
Men en annan grej som är rätt intressant i det här, det finns ett uttryck som heter generational gaps på engelska. Och det är den här skillnaden i psykologi och beteende och kommunikation mellan två stycken olika generationer. Så typ om du tar de här boomers som är förra generationen och sen millennials som är min generation.
I fourth turning så har de begreppet dominant och recessiv generation. Där varannan är dominant och varannan är recessiv. De som du ställde mot varandra då, millennials och boomers, de är båda två dominanta. Men de är dominanta i motcykel med varandra. Så det är därför som de kommer lite på kollisionskurs med varandra.
Mm, så det är liksom ännu mer detaljer och hur de interagerar med varandra.
Ja.
Sådana olika konstellationer.
Ja, så att dels har de olika bakgrund, men sen är båda två dominanta. Och de skiljer sig åt med så pass mycket tid att de kan orka och vilja hamna i konflikt med varandra. Det är värt att ta striden för att de är så pass olika.
Mm, men sen är det där med att så här, hur de uppfattar varandra olika. Och dels för att de är olika, men också för att man liksom överdriver varandras skillnader kanske. När vi intervjuade Mikael Dahlén så sa han det här med att vara en hoppjerka. Och då, det är väl kanske så den äldre generationen upplever de här millennials.
Ja, det tror jag verkligen. För boomers har satt en ära i att jobba 10, 20, 30 år på samma ställe. Det är en badge of honor för dem. Medan för millennials, det är riktigt dåligt att stanna mer än 2 år på samma ställe. Min generation, för övrigt, vi kallas för nomader. Din generation kallas för hjältar. Nomader är recessiva. Och när vi nu har gått in i den här perioden som vi är nu, då är alltså min generation, vi recessiva nomader, vi sitter på chefsposter, medan unga vuxna som du, alltså millennials, heroes, som är dominanta, ni är unga vuxna och vill börja ta för er. Men bland annat det att vi recessiva är chefer och ni dominanta är unga vuxna. Det ingår i den här kompositionen eller konstellationen som gör att det är upplagt för förändring och eventuellt kris.
Mm. Det blir liksom... Det blir extra extremt med, som ett slags bias, avundsjuka eller irritationsmomenten, kanske kan jag tänka mig. Och det känns som att det är en rätt bra lins att kunna se på saker från. Alltså den här kontrasten mellan de här två generationerna.
Eftersom det alltid händer saker, det finns alltid triggers att tillgå. Men det är först när samhället har en viss form, en viss prägel, en viss anda som den tar till sig de här katalysatorerna och gör någonting ännu mer av dem. Och det är där vi alltså är nu. Att om en tillräckligt stor trigger inträffar så kommer samhället spiralera iväg till någonting som... som gör att väldigt stora förändringar måste till. Och det är mycket möjligt att det redan har hänt, att den här finanskraschen 2008 följt av minusräntor, högerextrema partiers framgång, att det är tillräckligt. Nu är bollen i rullning och nu får vi bara se hur långt den rullar, och det hänger bland annat på din fantastiska generation då, hur ni väljer bland annat att ta marschorder från min föräldrageneration.
Mm-hmm. Vad tror du, okej, om vi tänker att krisen är här, vad tror du man ska göra?
Ja, jag tror framförallt så ska man bara ha mindsetet att nu kommer det förändring, det vill säga gör dig redo. Det man i praktiken ska göra sig redo på, det är bland annat att samhället kommer inte ha råd eller tid att ta hand om dig. Definitivt inte på ett individuellt sätt. Glöm det där att du ska få en ordentlig pension. Det kommer inte hända. Utan du måste själv se till att ha färdigheter, sparande och försäkringar som gör att du kan ta hand om dig själv.
Mm. Eller om motsatsen, om man är lat, man mjölkar det sociala skyddsnätet till det sista.
Jo, ja, men det kan man absolut göra nu
innan
det försvinner helt. Men risken är då att du glömmer bygga upp färdigheter till efter det. Så är du ung, då lever du fortfarande när det här är borta. Men är du tillräckligt gammal, ja, men då kan du bara mjölka bara på och hoppas på att du dör inom 15 år. En annan sak är att man kan typiskt sett förvänta sig att samhället blir mer auktoritärt. Och det beror på att ja, men det är kaos och det är förändring på gång och då blir många rädda. Och då kommer det fram vissa typer av ledare och partier som vill styra upp allt det här. Och för att lyckas styra upp så måste man vara lite hårdare och mer summarisk i sina metoder. Och det gör att om du är en individualist eller sticker ut på olika sätt eller rör i samhällets gråzon och experimenterar med saker du inte borde experimentera med, då kan samhället slå ner extra hårt på det här. Man har inte tid med utdragna och detaljerade rättegångar, utan det är så här, ja, men du har gjort fel, då blir det ett straff. Klart, färdigt, gå vidare till nästa.
Men det där kan man ju redan se ganska tydligt i till exempel länder som Turkiet eller, ja, det finns väl fler exempel liksom, men där det har gått ganska fort till att de har blivit ganska auktoritära, men fortfarande, alltså ekonomin går ju bra för dem typ, men just den där samhällsförändringen har hänt väldigt fort på bara några år. Jag känner några där som, och de både som är vad man skulle kunna kalla för vad du sa liksom individualister, men också folk som är kanske ganska normala människor liksom. Och jag har fått en ungefär liknande redogörelse av situationen av båda.
Mm, jag ser själv, jag var i Istanbul 4-5 gånger förra året. Det finns en väldigt tydlig skillnad på att det finns ungefär 10% av befolkningen där som är ännu mer liberaliserade än vad vi är. Och sen finns det 90% som är ganska tydligt religiösa, auktoritärt styrda, traditionella och så vidare.
Mm. Jag tycker det där är också ett sånt där jättevanligt återkommande mönster i historien. Att man pendlar mellan så kallade generaler som ledare till snälla unifiers, eller vad man ska kalla det. Jag vet inte vad det finns för svenskt ord för det. Men det bästa exemplet, rent symboliskt, det är väl kanske Obama. Man kan ju liksom spekulera i vad han gjorde, genomförde där. Men vad han symboliskt stod för och varför han blev vald, förändring liksom. Och nu ska vi komma tillsammans och vara snälla här. Det är exakt en sån ledare.
Jag tror en sån här sak som man kan ha med sig som typ av mindset, det är att nu vet vi inte vad som händer. Vi kan vara ganska säkra på att det kommer stora förändringar, men mät själv och tänk själv och fundera på om du ser att de här förändringarna är på gång. Men om de är det, då vet vi till exempel inte om det kommer bli hög inflation eller deflation. Det vill säga alltså två totala motpoler. Kanske blir det en riktigt galen börshås härifrån, eller kanske blir det en riktigt ordentlig börskrasch. Det vet vi inte heller. Och det här kan hänga ihop med penningtryckande och vilken typ av inflation det blir.
Mm, det intressanta mönstret som kommer med det är ju det här med att institutioner och organisationer som är stora, de, och även politiska partier och sånt, de följer en ganska enkel allt eller inget princip. Att antingen så förstärks de och liksom double down så att de commitmenten ökas där och de anhängarna liksom bara fortsätter tycka ännu mer av det, eller så krossas det totalt.
Mm.
Det finns väldigt lite mitt emellan där.
Ja. En sån här riktigt stor faktor som man kan fundera på, som hänger ihop lite grann med om det kommer bli hög eller låg ränta framåt, det är om det blir ett så kallat debt jubilee, det vill säga att man stryker skulderna. Det här skulle mycket väl kunna vara en lösning för centralbanker och regeringar som har dragit på sig för mycket skulder. Och där centralbanker håller på och köper skuldpapperna hela tiden. Det är att vid en viss punkt när man äger tillräckligt mycket så bara stryker man dem.
Det här var otroligt vanligt förekommande i romersk historia. Så här, du kunde se det här mönstret mellan olika sorters populistiska ledare eller generaler som antingen tog makten via att de marscherade med en armé eller att de fick populär makt genom att säga men nu ska vi stryka alla skulderna. Och det är ju ganska, det är också en ganska aptitlig sak att säga när samhället blir mer extremt. På så sätt att vissa personer producerar mycket mer än andra.
Mm. Och det är väldigt svårt att göra en ordentlig analys på vad som egentligen händer om skulderna stryks. Vissa organisationer kommer få problem. Man vet inte riktigt hur man ska starta om efter det här. Vad händer med värdet på pengar i det egna landet och andra valutor? Ska man försöka gömma sig i guld eller digitala valutor, bitcoin till exempel? Alltså det kan bli väldigt, väldigt rörigt och rörligt det här. Så att det finns all anledning att just diversifiera sig. Och som vi har sagt då, både diversifiera sig finansiellt och med realtillgångar, men också kompetensmässigt. Så att man är... Att man har en bred bas av värdefulla färdigheter.
Mm, alltså hålla på och spekulera eller tänka vad som kan hända vid en sån här debt jubilee, det känns ju nästan helt omöjligt att förutsäga.
Mm.
Däremot tycker jag det är ganska intressant från samhällsperspektiv att det är absolut inte någonting som nödvändigtvis är bra. Om du kollar på, så här, det finns en anledning till att saker är orättvisa, eller om man ska säga i ekonomin. Det är vissa personer föds med rätt egenskaper för ett visst paradigm eller ett visst talang liksom. Och sen så amplifieras det av teknologi. Och du kan inte få bort teknologin.
Mm.
Det kommer bara fortsätta bli mer och mer extremt liksom. Mm. Så du slåss emot en väldigt stark historisk kraft om du ska försöka typ köra en så här kommunistisk revolution eller någonting.
Mm. Andra saker som man kan tänka på, det är att under de här lite mer kaotiska tiderna, om de nu inträffar, det är att räkna med att myndigheterna vidtar massa försvarsåtgärder, till exempel handelshinder, vilket gör att du som företagare måste fundera över vad har du för import och export i ditt företagande och hur kommer det bli om det blir svårare att handla över gränserna. En annan är bygg din verksamhet på subventioner. Många spännande moderna verksamheter inom till exempel solceller eller elbilar innehar eller bygger väldigt mycket på subventioner. Och det här kommer inte regeringarna ha råd med längre fram. Sen kanske det inte är just solceller och batterier och sådana saker som är intressanta just då. Men man kan ha i bakhuvudet att satsa inte på industrier som är beroende av subventioner.
Mm. Jag tycker att det här med handelshinder är ju rätt... Det blir man lite nyfiken på för att så här, om du ska försöka som ett stort land eller någon slags institution, typ EU, så här, om du ska försöka reglera till exempel internethandel som bara växer och växer och växer och samtidigt är ganska svår att kontrollera. Allt ifrån liksom olagliga hemliga saker till riktiga företag som kör transaktioner över internet. Det är inte lätt att hålla på att reglera stora internetföretag. Och om man tar det för långt, vilket väldigt enkelt kan hända i liksom ett populistuppror eller någonting, då blir det oerhört intressant att se vad som händer med handeln.
Ja, jag tror att en generell tanke här kan vara att det är de minst förberedda och de svagaste händerna som kommer drabbas hårdast av stora förändringar och inte minst tuffa regelförändringar och tuffare regler och tuffare införande av eller genomdrivande av regler. Så är du på rätt företag och rätt förberedd, då kan du då tvärtom dra nytta av de här förändringarna och av att svaga händer tappar sin position. Det är då man ska vara beredd att köpa billigt från svaga händer eller ta marknad från svaga konkurrenter eller äntligen kunna anställa de där bästa personerna ganska billigt för att ditt företag åtminstone överlever.
Det där är ju jättebra tips, men det där tycker jag också är extremt ironiskt också, att det är just de där personerna som kommer att tycka att det är mest orättvist att den här förändringen händer för att de drabbas av den värst, och då blir det en slags kumulativ feedback loop där de vill ha ännu mer förändring.
Mm, ja.
Och det är otroligt irrationellt om man ser på det på papper liksom, men det är ofta vad som händer. Och det har ju också mycket att göra med det här med generationscykeln att som är återförstärkande.
Mm. Ja, lite mer konkret också här. Några av de potentiella risker som jag ser framför mig, det är att hela det här digitala samhället kan hotas av om det blir någon enskild makt eller organisation som blir först med ordentliga kvantdatorer. För då kontrollerar de kryptering och avkryptering, vilket gör att i princip resten av internet, i den mån man inte har kvantdatorer där, blir helt vidöppet. Vilket i praktiken innebär att man blir tvungen att stänga ner all känslig verksamhet, inklusive bank och finans och aktiehandel. En annan är det här debt jubilee som vi pratade om. En tredje är ökad automatisering. Någonstans på vägen så kan det nämligen bli så att robotar står för så stor del av produktionen att väldigt många människor blir arbetslösa. Och då ackumuleras vinster och värde hos ett ännu mindre antal organisationer och personer. Och det här kan i allra värsta fall faktiskt leda till en slags revolution.
Ja, då är väl snarare den stora frågan hur man ska få alla de som inte äger de där maskinerna att tycka att det är mindre orättvist eller tycka att deras liv ändå är bra och kul.
Ja, man kan hoppas att
de liksom bidrar någonting.
Ja, alltså man kan hoppas att de får tillräckligt med bröd och skådespel, antingen det, eller att den här frigjorda mänskligheten, frigjorda kreativiteten faktiskt kan användas till ytterligare innovation.
Det där vill man ju gärna tro. Det där är en sån här typisk så här, hoppfull grej som man gärna vill tro. Nej, men i teorin låter det jättebra, men jag undrar om folk faktiskt kan hantera så mycket fritid och kanalisera det på ett produktivt och kreativt och positivt sätt, så som man vill, istället för att bara ligga i sin homeostas och äta godis.
En sak man kan ha med sig, det är att specialister, de är värdefulla i lugna tider.
Men problemet med det i så fall är ju att du blir inte tränad till en generalist i skolan. Utan det är ju väldigt mycket egen inlärning, vara på rätt plats, se till att skaffa sig rätt erfarenhet inom rätt branscher, eller läsa bra böcker och kontaktnät liksom.
Ja, ett problem här är att det är ju jättebra med specialisering. Det är oerhört bra för effektivitet och produktivitet. Och det är dessutom till en viss grad väldigt intressant för varje individ i sig att få bli en mästare på sitt område.
Så är det. Men det är också liksom en slags uppoffring för många, tror jag. Jag tror att om man förutsätter att generalister kommer vara mer efterfrågade framöver, då tror jag i så fall att det är för att samhället blir mer komplext. Det behövs folk som kan sätta det i kontext. Och om man tänker efter så här, vad är egentligen ett företag eller en stor institution? Jo, det är egentligen ett slags specialverktyg. Det är en organisation av människor som har dedikerat sig till att göra någonting särskilt. Och då om du är generalisten, då ska du veta hur de här olika sakerna, olika till exempel arbetslagen eller avdelningarna i organisationen sammanspelar med varandra från en slags systemsynpunkt. Och det är inte så vanligt att folk tänker på det sättet.
I värsta fall så undviks ju den här krisen och då har du bara tappat lite tid. Nu menar jag i värsta fall som att du har slösat bort tid på att förbereda dig. Men om det inte blir en period av, du vet det här man brukar säga, må du leva i intressanta tider.
Ja, men det är väl rätt inställning.
Ja, det är rätt inställning. Man ska inte ta det som någon slags hot eller att det är läskigt med förändring. Utan det är väl kul om det blir så här, om man får större möjligheter och fler utmaningar istället för bara gå och såsa sig fram. Men om det blir så nu, ja, då har du gett dig själv en enorm handlingsfrihet och fördel bara genom att förbereda dig. Och så mycket kostar inte den här förberedelsen så länge du inte bygger bug out locations och lägger alla dina pengar på vapen och guld.
Okej, men om man ska sammanfatta det som vi pratat om, då är det att man ska tänka i form av åtgärder, till exempel diversifiera, skapa nätverk, allt sånt som vi brukar prata om, bevaka nyckelpunkter, hitta intressanta makrotrender eller institutioner och allt som kan tyda på att någon signal är på väg att stärkas eller brytas. Hitta potentiella sådana här turning points, vad det skulle kunna vara. Tänk på stora risker, till exempel där som Micke snackade om kvantdatorer eller stora skuldberg. Och sen tänk på möjligheter. Och sen tänk på förberedelser. Och möjligheter där, då tyckte jag Micke gjorde ett jättebra exempel med, tänk att ja, man skulle kunna anställa folk väldigt billigt när saker går dåligt. Jo, och så en sista sak. Vi frågade Martin Sandqvist vad han hade att säga om det här ämnet, om fourth turnings och kriser. Och då sa han så här.
Jag tycker ju de två mest intressanta frågorna här är ju, när kommer den här krisen att inträffa och vilken form kommer den att ta? Och och väldigt tidsfrågan så har vi ju viss vägledning av historien. Den förra gången vi hade en fourth turning var ju triggen då 1929 med börskraschen, och sen kom klimaxen 10 år senare med starten av andra världskriget. Och översatt till idag då, så om man tror att triggen var 2008 så skulle klimaxen inträffa då någonstans 2018. Det här är självklart inga exakta prediktioner, men det kan i alla fall ge en viss vägledning om tidsfrågan. Sen vad gäller formen så tror jag att det här kommer ta formen av en fiat-valutakris där vi måste stöpa om hela valutasystemet. Det gjorde vi förra gången också med Bretton Woods då 1944, men den här gången så tror jag att det kommer bli en tillbakagång till någon form av guldmyntfot. Mycket med tanke på hur mycket pengar som har tryckts och hur mycket pengar som kommer behöva tryckas för att hålla den här bubblan vid liv. Så att det bästa sättet att skydda sig mot det är ju, tror jag, att ha fysisk guld förvarat utanför bankväsendet. Och sen får vi hoppas att det inte blir någon tredje världskrig den här gången, även om det ser väldigt illa ut, tycker jag, med Trump och Nordkorea-situationen. Men vi får hoppas att de lyckats hålla fingrarna från knapparna.
Härligt, då tackar vi tradevenue.se och vår klippare Johan Olsson.